Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast. Ibland så sitter jag på någonting så här i början som du inte vet om, som jag vet om, som känns lite som en present till dig. Jag ska inte håsa det här för mycket, det är inte säkert att det håller för det. Men när vi började podda, du och jag, för massa år sedan, då bestod podden ofta av anekdoter från, ja, men nöjesvärlden och sånt, du vet, så här klassiska historier.
Vi visste fan inte vad vi gjorde. Jag måste verkligen säga det. Jag tänkte på det. Jag kommer ihåg när du frågade mig om vi skulle göra en podd. Du refererade till Ricky Gervais. Jag minns att vi gick i Humlegården. Du hade bättre koll än jag. Sen började vi spela in, och visst, i början så gjorde vi väl små intervjuer som skulle någonstans säkra upp för oss att det här gick att publicera.
Ja, men sen minns jag att det var vår gemensamma vän Claes Lindberg som sa, fan, de här intervjuerna på telefon som ni gör med kändisar, det är typ det tråkigaste. Ni borde bara prata själva. Och nu säger inte jag att det är ett jävla genidrag, men han fick oss ändå inse att, ja, vad fan, det kanske räcker. Och det är väl någon slags hybris idé. Folk som säger, ni tycker om ljudet av era egna röster, ni, och så säger man, försöker man säga, nej, det gör vi inte. Nej, men ni sitter ändå och gaggar i 55 minuter varje vecka och tycker att folk ska lyssna på det. Så någonstans har de väl en poäng ändå.
Ja, men framförallt handlar det inte om våra egna röster, för de hatar vi, ska säga, alltså man är bokstavlig i det sammanhanget. Men någonstans så är det väl så, jag kan stå för det, att man tycker att man har någonting att säga. Man har ett liksom objektiv riktat mot samtiden, och kanske kan man då komma med några alternativa spaningar.
Exakt.
Och inte, men bara liksom ta det uppenbara allting.
Samtiden är en sak, och den försöker man röra sig då när man känner, man kan också ruttna på den och spy rakt ut på den.
Man måste lämna den.
Måste man. Ja, och i början så tror jag att du och jag hade liksom ett kartotek, ett bibliotek med legendariska anekdoter som man hade då hört om eller läst om, eller du vet, tillskansat sig på olika sätt. Sen tog ju de slut, så podden består liksom inte så mycket av dem längre, utan det är snarare sånt man är med om eller sånt som sker i samtiden. Men förra veckan då så ramlade jag över en anekdot från liksom underhållningssveriges guldålder, fylld av kända personer. Jag har aldrig hört den här tidigare. Jag tror inte du har hört den heller.
Så du ska bjuda på den?
Ja, och jag känner mig liksom...
Det är det som är present.
Ja, det är en present. För att det här är någonting som jag tror kommer göra dig glad. Och det är liksom en anekdot som innehåller, det innehåller liksom ego. Det innehåller liksom snabb kvickhet. Det innehåller liksom... Jag tycker att det har allt egentligen.
Om den nu är så jävla bra, måste du berätta vad den innehåller då först? Leverera skiten. Och sen diskuterar vi komponenterna.
Vet du vad jag känner mig som? Jag känner mig lite som... min gammelfarmor Astrid som jag berättat om, som blev hon var tidig som djävulen med groddar och örter och sånt. Så alla i släkten tyckte att hon var liksom så här flummig och new age när hon liksom skiftet 70-80-tal satt med någon liten attachéväska fylld av alfalfagroddar och sånt som hon åt då. Hon var någon slags
det var också delvis beroende på demensen kanske då.
Kanske att hon liksom gick in i någon slags kaninskt tillstånd, vad vet jag. Men hon var liksom, hon blev ju dement och hon var väldigt eljest. Men vid något tillfälle så var det någon släktmiddag och hon placerades då vid någon slags antibarnbord. Det vill säga här är barnbordet, här är vuxenbordet och här är demensbordet. Där hon sattes då bredvid en man som jag tror hette Sven. Båda två var 90 typ, båda var ganska dementa. Men okej, de får vi sitta med varandra då. Och så bjöds det då på en ståtlig räkmacka till den här middagen. Astrid åt sin, ganska traditionellt, åt upp den, tyckte den var god. Sven däremot, han ville liksom suga på karamellen lite. På samma sätt som man kan äta ballerinakex genom att äta upp, du vet, det här det kexet runt chokladbiten först, så man bara får själva chokladen i mitten kvar. Så åt han frilade tornet av räkor som fanns i mitten på mackan, frilade han liksom kirurgiskt när han använde liksom kniv och gaffel som någon slags skalpellaktigt verktyg, så att han åt upp allting som var liksom tråkigt runt det här tornet av räkor. Sen hade han det kvar och sen var han tvungen att gå på toa, för det behövde han göra ofta, han hade problem med prostatan. Sen han kom tillbaka från toaletten så var mackan borta. Och då sa han, var är min räkmacka? Och då sa Astrid, den har jag ätit upp. Och så bara liksom, nej.
Rak.
Ja, hon var rak. Och hon tyckte så här, ja, hon hade suttit och stört sig på att han hade liksom dragit ut på det här. Så hon bara hämnade så genom att trycka i sig den. Helt pardonlöst bara. Men jag känner mig som Sven lite grann. Att jag liksom inte riktigt vill berätta historien. Men det måste jag väl. För att jag ska inte håsa den i onödan heller. Men ska jag göra det bara? Eller har du något annat du vill säga innan?
Nej, jag vill bara ha den här dunderlevererad nu.
Ja, okej. Okay, jag hoppas att jag kan leverera den. Ja, men året är 1990, 89-90 någon gång. Huvudpersonen i den här historien är programledaren Ingvar Old. Det här berättades för mig av Erik Blix för övrigt, som är med i Alla mot alla och tävlar nu. Jättehärlig, sitter på mycket historier.
Väldigt kunnig,
ja verkligen. Trevlig jävel också. Han berättade den här historien för mig i korridorerna i filmhuset då. Det är precis sånt korridorerna i filmhuset är till för, att man ska få höra sånt. Året är 1990. Och Ingvar Oldsberg leder då. Han är at the peak of his powers här. På spåret har dragit igång.
Vilket år sa du?
89-90 någon gång. Han är liksom, han har haft så här och skojar emellan. På spåret har dragit igång. Han kuskar väl land och rike kring och
liksom... Jag tror att han har varit någon slags flygande reporter på du vet, Los Angeles OS 1984. Jag tror att han eventuellt har bott även i USA en kort period i Los Angeles och varit någon slags borgmästare i Kingsbury. Ja, men jag förstår. Han gör lite vad han vill.
Han upplever sitt livs högtryck. Han är i USA mycket och tittar på amerikanska talkshows och säger, det där vill jag göra i Sverige. Så han får då igenom.
Visst var det så också, jag vill bara säga, på den tiden var det så att man kunde säga, hej, gå upp till SVT och säga, nu vill jag åka på en studieresa till USA. Och så var det avdragsgilt och så vidare.
Och så är det avdrags. SVT pyntar väl för allt, antar jag. Han åkte väl runt och så kollade han Johnny Carson och så kollade han väl liksom lite andra konkurrenter och så Letterman, säkert Letterman också, Leno och vilka som nu fanns. Oaktat detta, han får igenom programidén Oldsberg för närvarande. Upplägget är någon slags talkshow och det är dyrt och det är påkostat. Det är helg, det är miljonpublik. Och sidekicks och husband i det här programmet är Triple and Touch. Det är en fullständig Göteborgs original.
Unga då, måste det vara. Unga som djävulen.
Oprövade relativt. Det här är deras stora genombrott. Vilket är en anledning till att Triple and Touch, kanske huvudfiguren då, Lasse Kronér, går med på att i programmets rollfördelning blir Ingvar Oldsbergs bitch, så att säga. Jag tror till och med, som Erik Blix beskrev det, att Ingvar Oldsberg har ett stort skrivbord och lite längre bort i studion där Triple and Touch håller till har Kronér ett lite mindre skrivbord. Precis samma upplägg som Babben Larsson och David Sundin har i Bäst i test egentligen. Fast de här skrivborden är lite längre ifrån varandra.
Ingen är bitch i Bäst i test då. De har samma status, eller? Ja,
alla tycker väl att David Sundin är roligast, men det är väl ändå Babben som är programledare och David är någon slags quirky sidekick till henne. Det är väl det som det ska vara. Men
folk tycker fan att hon är rolig också, ska du veta.
Det vet jag. Hennes popularitet skär genom folklagret.
Ja, så var inte så säker på att David Sundin är populär. Så jag tycker du får vara lite försiktig.
Ja, men jag ska vara försiktig med det. Men
ja.
Kronér i det här läget förstår ju att det är bra för hans och Triple and Touch karriär att de är med i programmet. Så han går utan problem med på att vara någon slags slagpåse till Oldsberg i den här dynamiken. Den här liksom, maktdynamiken som det här programmet då innehåller. Oldsberg är stjärnan, Triple and Touch är husbandet och Kronér är en bitch till honom. Programmet börjar, det är en stor succé, det är miljonpublik. Men Kronér har avtalat att han mitt under säsongen ska vara ledig ett par veckor och åka till Cypern. Eller något liknande, han åker på semester i alla fall. Och när han då är borta så är han då besatt av hur tittarsiffrorna påverkas av att han inte är med i programmet. Han hoppas då att tittarsiffrorna, att tittandet ska ha gått ner.
Fan, det känns ju som att tittarsiffror på den, alltså 89, då är liksom den kommersiella tvn hade ju knappt börjat. De är ju lite poänglösa egentligen, för de tävlade väl inte på någonting.
Men det var redan då, jag minns det här, det var redan då viktigt med tittarsiffror. Vilka, du vet, om inte annat internt, vilka program är populära, vilka ska vi behålla och sådär. Så Kroner sitter och ringer hem till då SVT Göteborg för att ta reda på de här tittarsiffrorna. Och till hans enorma glädje då, och så är det ändå påtagligt att tittandet går ner. De två veckorna, de två avsnitten, han är borta. Och han tänker då, det här, nu kommer min revansch. Nu ska jag göra ett nummer av detta. Och detta ska jag överrumpla Oldsberg med. I det här programmet står direktsändning som det är. Då ska jag...
Ligger lite i linje med jargongen också, ja. Eller hur? Att de ska jäda... Det är väl liksom göteborgskt kan man säga.
Verkligen.
Att man är... Vad är det kallas det där när man är lite sådär...
Ja, men rått men hjärtligt.
Hjärtlig ton, ja. Rått men hjärtligt. Ja. Det jag sökte. Yes.
Och framförallt så ser ju Kroner chansen här då att vända på dynamiken, åtminstone tillfälligt, så att Oldsberg ska bli hans bitch. Så han preppar ju detta ordentligt. Och sen är det dags för nästa, han kommer tillbaka till Göteborg, det är repetitioner. Och Oldsberg tittar på Kroner på ett speciellt sätt under repetitionerna. Så kommer Oldsberg bort till Kroner och så säger han, du har något, va? Jag ser på dig, du har något. Vad är det du har? Och Kroner vill ju inte ge honom det här, för han vill ju liksom överrumpla. Nej, vad fan pratar du om? Ingvar, jag har ingenting. Jag har ingenting. Säg det nu, du har något. Du har något. Och Kroner vägrar. Han säger, men du inbillar Ingvar. Det stämmer inte. Men Oldsberg har någonstans sjätte sinne för det här. När programmet är igång, i direktsändning då, så säger Oldsberg direkt, ja, hallå, välkomna allihopa. Nu ska jag bara säga att jag vet va, ikväll att Kroner, han har något.
Du kör göteborskan.
Ja, men det måste jag göra. Det hör till historien.
Han har
något. Jag tänker, vi tar det. Vi säger det direkt nu, va, Lasse, så får vi det här ur världen. Vad är det du har? Och då tänker jag, ja, nu måste jag ju köra det. För nu har jag ju min chans att prata med honom. Och få airtime. Så han säger så här, ja, det är ju så att jag har varit borta ett par veckor, va. Och det är roligt, va, för tittarsiffrorna har ju gått ner rejält. Så blir det tyst. Och så tänker jag, nu är Oldsberg ägd. Och det blir helt tyst i studion. Och vet du vad Oldsberg säger då?
Nej.
Har du varit borta? Publiken asgarvar direkt. Kroner är helt tillplattad. Programmet rusar vidare. Och han, det är som att det inte har hänt. Han har två veckor gått och ruvat på det här. I två veckor har Kroner planerat sitt genidrag, sin masterplan. Och Oldsberg på uppstuds pulveriserar honom och gör honom till ingenting.
Men det är ju en, gör han det dock?
Men,
kan han inte säga, jo, men sen kan väl Lasse Kroner mata på med siffrorna. Han har ju liksom svart på vitt.
Nej, eller? I och med att publiken, som det här beskrivs, skrattet blir så stort att det blir liksom ett ragadish-ögonblick och sen är det bara läge att gå vidare. Kroner är liksom, han hämtar sig inte. Han är liksom, i resten av säsongen är han sen Oldsberg's bitch. Och det är liksom, Oldsberg på fullständigt, det var någonting när jag hörde om det här, så tänker man så här, ja, hur bra var Oldsberg egentligen? Du vet så här, hur svårt är det att vara programledare?
Det ringar in en slags, det där är ju liksom bollkänsla. Det är som, ja. det är som när man ser en Maradona värma upp och liksom kör bollen från axel till axel. Vi ska inte överdriva nu.
Man ska inte överdriva det här, för då är det att elevera programledarkonsten till någonting på samma sätt som ståuppkomiker alltid ska säga att det är en ädel konst och så vidare.
Ja, men det tycker jag man kan göra. Jo, men jag tycker man kan elevera det. Men jag menar, det finns kanske bättre kontringar i världshistorien.
Men det är något. Gary Lineker, fotbollsspelaren, berättade någon gång när Maradona hade dött att han en gång spelade någon uppvisningsmatch med honom och var då med och värmde upp samtidigt som Maradona. Och det alla spelare var bara världsspelare på planen. Det alla golvare sa att Maradona tog tag i bollen, sulade upp den så högt han kunde i luften, inte vet jag, 30-40 meter upp. Sen när den kommer ner så dände han upp den på volley igen. Så gjorde han det 14 gånger i rad utan att behöva flytta sig. Och sen när de andra spelarna prövade så var det ingen som kunde.
Så Lineker sa att man kanske kan göra två. Max!
Ja, max två. Men inte 14 som Maradona kunde. Men det är någonting, jag vet inte, i och med att man liksom saknar Ingvar lite grann. Du vet, vi var ju vänner, men det var hyfsat, ja, man ska säga, goda. Tajta var vi väl inte med honom. Men vi jobbade med honom. Och det är någonting när man får höra sånt här om människor.
I perioder tajta,
ja,
han var ju flyktig.
Ja, men vi har varit hemma och sådana, men vi har liksom supit med honom och liksom haft så jävla kul med honom. När man hör sånt här om människor som man liksom ibland glömmer bort varför de är ikoniserade, så blir man påmind påmind om det, så blev jag liksom, när jag stod där i filmen, så blev jag liksom typ lite rörd av tanken på, ja, det där är bara ett litet ögonblick, det betyder ingenting.
Det är som om man jämför med Loa Falkmans usla tillplattning av
Alexandra Dahlström,
vad heter det? Alexandra Dahlström, när fucking Åmål vann alla priser på vad heter det, på Guldbaggegalan, ja, för ja, 20 år sedan, ja, mer kanske 20
25 år
sedan, ja, men, när det var. Men det var ju liksom, det var ju usel tillplattning. Han pratade väl bara om att med lilla vännen, ja, eller vad det var, fan det var han sa. Mm. Ja, men alltså, det är en tillplattning som inte, där man kan ju rasera. Nu kommer han väl tillbaka, han har gjort ICA-reklam och så vidare. Mm. Men det är lite läge att han för idag hade han ju blivit cancer för det där.
Avmyggad så det sjunger om det. Ja, men det är som, det är bara, det, återigen, det här är det bara, jag tycker det här är en charmant historia. Det gjorde mig varm i hjärtat för att liksom, man saknar Ingvar lite grann. Man är glad över att bli på, men det är bra. Men det är någonting med att det är som bollkänslan, är att hitta den perfekta råhetstonen. Det vill säga, hade det varit grövre, hör du din flintskalliga jävla idiot, du vet, jag skiter i dina tittarsiffror. Det hade ju inte gått såklart. Men att det blir ett jättegarv på det. Det går inte för Kroner att ta illa upp, för det är så uppenbart ett skämt.
Ja, det känns ju som att de var vänner i alla år sedan också.
Ja, och Kroner tar ju bara varmt om honom, så det är ju inte det. Men det är liksom, det är en sån jävla, det är som när Zlatan jonglerar med
här,
en apelsin.
Man undrar ju, alltså på SVT, Öppet arkiv, jag undrar om det här, det klippet ligger där. Vi kan ju vända oss också till våra lyssnare. Inte vet jag, tänk om det är någon som har en gammal VHS-kassett liggande på någon vind.
För närvarande,
man vill ju gärna se det här. Men det var väl liksom, det var ju direkt sent. Jag minns att jag såg det med mina föräldrar. Det var ju så där att han fick någon slags uppdrag också varje vecka, tror jag, om det var det här programmet eller om det var något annat, med så här, du ska dyka från tian.
Ja.
Och sen var det liksom hela veckan, han tränade hela veckan i någon slags Let's Dance maner men där han var den enda deltagaren. Och sen då så skulle han helt enkelt göra det här i livesändning.
Jag ska bara säga, apropå Let's Dance, så är det otroligt att i den korridoren där vi nu spelar in då, alla mot alla, så pågår ju även då Let's Dance-förberedelser. Och de har då, bredvid våra loger, finns det en spraytan-studio för Let's Dance-deltagare. Det är någonting med det som är liksom...
Ja, det är väldigt intressant det där.
Det är klart att det är så! Men det är så jävla uselt att det.
Men du vet, det finns två sporter där det här förekommer, vilket är intressant. Jag minns att när jag gick i skolan i Köping eller vad det var, så var det en tjej som var bodybuilder och var liksom på väg att liksom vinna svenskt SM-guld eller någonting. Och så kom hon tillbaka efter den helgen och var liksom så jävla brun. Så det var liksom ett sinnessjukt. Ja, på två dagar man visste, nej, men nu har hon ju varit och tävla. Och då visade det sig att det är ju verkligen en del för att få fram, det är väl då för att få fram så att säga nyanserna, för att se mer rippad ut.
Ja, det,
som
ja,
stora men,
ja, det enda intressanta med det, jag kommer ihåg att när jag intervjuade Gyllene Tider sommaren 95, när jag då var reporter för det här återtåget som de...
Det gjorde ett väldigt starkt intryck, ja, på dig när du följde med dem under, ja, men, den här sommaren 95.
Men det är också första gången jag fått sparken för någonting, för att jag då fick uppdrag att skriva en artikel, intervjua alla utom Per, vi har gjort alla vinklar nu, intervjua de andra Gyllene Tider, rubriken ska vara tack Per, utan dig vore vi nollor, vore vi ingenting. Och så gjorde jag den intervjun, men det visste ju förstås inte de här Micke Syder, de här, så de blev ju superbesvikna på den rubriken, och då faxade de till Aftonbladet, den där reporten Vikingsson är inte välkommen här längre. Så det var därför gjorde det ett intryck på mig, men det var också någonting med, det var deras första, nu gör de ju återföreningar liksom varannat år typ, men det där var ju ganska stort när det skedde sommaren 95, och då var ju snacket gick ju att Gessle hade skitit sig smal med någon ny superraffinerad diet. Ja, det var ju förmodligen bara snack. Men även han pratade om att har man bara svarta kläder på sig så ser man smalare ut, för man ser inte skuggorna av eventuella veck på kroppen och så vidare. Och på så sätt borde ju då en vit kropp som är riktigt rippad, där borde ju skuggorna synas mer. Men det är väl det att man ser ofräsch ut då när man är vit och blek, och därför,
alltså, fråga mig inte varför. Men det är de där två sporterna där det här är
dans och bodybuilding, menar du?
Ja, det kanske finns några fler sporter, men jag tror inte liksom i bull att man ska vara spraytannad eller något.
Man ska se ut som man har varit mycket på Rivieran.
Ja, men jag kan inte komma på dem där, samtidigt som det naturligtvis numera, det är ju intressant hur de har så att säga mergats, de här någonstans liksom modevärlden och idrottsvärlden. Ingen i novemberkåsen är sponsrad av Balenciaga. Nej, jag. Eller jag hade hoppats det, men det är ju inte så. Men annars har ju liksom världarna möts, och aldrig har de nästan möts mer än under den här då, det var ju All-Star Weekend för NBA förra helgen. Det är vad det är, jag hatar det någonstans. Det är många som är kritiska mot det, för det har bara blivit ett jippo. De är polare, det finns ingen prestige i det, du vet. Det är bara något jävla liksom, det är lull hela vägen. Ah, ja. Liksom. Och så kramar de om varandra. Ja, men du vet, de kramar om varandra och har kul. Men där är det ju också, de kommer då, det är år, jag vet inte vad det var i år, om det var kanske Salt Lake City tror jag eller någonting. Men att när de anländer då har ju, så jag kanske pratade om tidigare, men det blir liksom från bussen in till arenan. Det är ju den nya runway end.
Catwalken, ja,
ja, men alla jävla liksom modeveckor till trots, så är det ju ändå när de dyker upp där och liksom verkligen tar ut svängarna. De är ju liksom David Bowie-modiga, de här männen, när de gör det här. Och det är ja,
med enda är... skillnaden att det var modigare att vara David Bowie-modig 1974 än att vara det 2023.
Ja, jag kan hålla med dig om det, men jag kan också ändå addera att det är en ganska manlig sport det här. Och du vet, de kommer från bakgrunder där liksom, där jag tror att just manlighet, traditionell manlighet, har varit viktig. Men här kör de ju liksom, de kör ju liksom kjol och hela paketet, men de dundrar in där i arenan.
Också säga så här, det, och det är ett stort ljud. Då är det ändå, Dennis Rodman gjorde ju det liksom 1997 kanske. Det var ju också modigare. För man liksom.
Ja, han gick ju längst fram i bräschen.
På basket bara kort pass, så tycker jag att det var helt, något helt, ja, är det här vanligt? Att LeBron James, den största basketstjärnan i USA, väl de senaste 10 åren, han slog något poängrekord i NBA för ett par veckor sedan.
Ja, kanske någonsin, ja. Om jag ska vara helt ärlig.
Jag har hört talas om folk som har slagit Wayne Gretzky, NHL-rekord, hockeyrekord. Det slås rekord lite då och då. Nu ska äntligen han få göra det här rekordet.
Ja, men det är det ultimata, ja, men jag får bara säga, det var det ultimata rekordet. För nu är det ju statistik på allt. Så det är antal tre poängar och whatever. Men det här var ju då mest poäng i NBA totalt någonsin.
Han slår det här rekordet. Han går förbi den här gränsen. Och folk anar att han kommer att göra det, så det är massa folk på plats. I den här matchen kommer han förmodligen göra det.
Biljetterna kostar $35,000.
Så det var ett jättespektakel för att folk ville vara med när LeBron går över den här gränsen. Och det är klart, det har folk gjort för. Men det jag aldrig har hört talas om tidigare. Och det här blev väldigt överraskande för mig. Jag är inget basketfan, men det här är lite ur ett underhållningsperspektiv. Att matchen då bröts och att han fick liksom hålla ett tal mitt under matchen. Alltså motståndarna måste ju bara...
Ja, men det där ringar ju in att amerikansk idrott är mer showbiz. Det går ju liksom, när vi nu pratar om att det var kanske USA som liksom, du vet, catwalken slog igenom som allra hårdast liksom. Man kan ju se när det är VM, ja, men när det är VM i fotboll, så har ju alla landslag liksom, vare sig det är kvinnor eller män, så har man ju en eller OS också, så är det här är, du vet, kostymen som gäller, eller outfiten som gäller. Ja. I NBA så får de ju ha på sig vad fan de vill hela tiden, och det är ju besläktat med det här att, ja, vänta nu, det är klart vi kan stanna matchen i 10 minuter för att LeBron ska få hålla ett tal. Jag vet fan inte vad jag tycker.
Ja, men Ronaldo, Messi, vilka som än slår rekord under en match.
Ja, men jag tycker inte det är bra.
Nej, men det är någonting med det som är liksom, jag tyckte det är så här. Jag vill inte bli Johan Kroneman och en bakåtsträvare, men det är någonting med det som är så jävligt.
Jo, bli det, snälla.
Men det är någonting med det som är liksom inte klokt. Att det är vi är här för att spela en match. Vilka ska vinna den här matchen? Det sätts åt sidan för att nu ska han börja snacka mitt under matchen. De stannar åtminstone klockan. Men det är liksom... Och sen, ja, nu är vi klara. Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil, så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan, så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästintill som en, alltså, ogenomtränglig djungel. Är den lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då, för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet. Men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats mot i Oilers. Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt måste jag säga att vara i Crypto Arena. Alltså vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
Jag måste bara, när du nämner det här också. Och jag är ingen bakåtsträvare på det sättet. Jag är mindre Johan Kroneman.
Nej, men det får jag bara säga, apropå att vi har poddat länge och sådär. Jag tror att en strömning för de som är liksom, vad ska man säga, vansinniga nog att ha lyssnat på oss länge. Att det är vanligare och vanligare att vi säger saker som: vi är inga bakåtsträvare, vi är inga Kronemans.
Det är vanligare att du gör det.
Ja, jag vet. Men det är också intressant tycker jag att om man följer, intressant, men att vi blir ju mer och mer Brunberg eller Kroneman. Så är det bara. Och det är någon av de mest skrämmande utvecklingarna en människa kan gå igenom. Och så vill man därför gardera sig.
Ja, men man blir väl mer och mer Brunberg i yngre människors ögon också. Det är väl det man inte vill bli. Därför så säkrar man behöver inte gilla att säga, man är inte Brunberg för att man kritiserar så, Andrew Tate, så att säga. Som är liksom största internetfenomenet liksom år och dag.
Nej, det menar jag inte. Men just den här typen av LeBron urlede tiden spaningar hör ju liksom lite gubbigheten till.
Jag måste säga en
sak. Jag tror inte, jag gör inte det för att gardera mig mot yngre lyssnare. Jag gör det för att gardera mig mot den yngre Fredrik som fanns förr, som skulle stört sig på den här sägningen. Och att man liksom bråkar med den personen. För mentalt är
jag vill ta med oss det, snarare inte använda den frasen så mycket. Men jag kan väl snarare då skit i det där jag just sa, men det var snarare kanske då fascinerande.
Ja, du får säga det tycker
men,
jag.
Men när då LeBron ska, när publiken inser att vänta, nu är det bara om det är 2 eller 3 poäng som fattas. Jag tror att det är 2 poäng. Mm. När han väl gör poäng, ja, 2 poäng, då har han slagit rekordet. Och det är någonting med den där bilden, alltså ibland kan ju ögonblick förändra saker och ting i grunden. Jag tror inte att det här förändrade saker och ting i grunden. Men när det där är på väg att hända, då ser man då hela kryptoarena. Det är så roligt att det heter kryptoarena. Hur länge kommer den göra det? Det är ingen som pratar om det. Vad fan, det är så jävla
vet du vem som pratar om det?
Mårten Andersson, eller?
Nej, men Kroneman, alltså, det är ju väl urledigt tidigare.
Ja, där ska det väl bara heta liksom vad heter det? Värensvallen heter den där nere.
Ja, Himmelstalundshallen, vad fan. Ja, det ska väl heta som det är alltid.
Det ska heta så enligt Kroneman. Men när han då ska slå det här rekordet, då ser man ju hur hela arenan börjar göra sig redo. Och telefonerna är uppe, de börjar filma för säkerhets skull direkt. Och det är någonting som är så spännande, man ser bilder av det där. Och dessutom då hans 2 söner som är på plats och filmar det här. De sitter på bra platser, givetvis.
Ja,
men de filmar allt det här och ser sin pappa bli den liksom bästa poänggöranden i NBA någonsin. Med liksom, där telefonen är ett filter. De ser det inte liksom.
De ser det genom telefonen.
Ja, men det är någonting i det. Jag vet inte om saker och ting kommer förändras. Men det är bara någonting som är så jävla märkligt. När det är ju en sak att man det är ju en sak när man ser, man är med om någonting. Du vet, du står, det är novemberkåsa. Du ser att det liksom inte är 250 andra kameror riggade. Utan att det här sker liksom mitt ute i naturen.
Du står ute i skogen och här kommer en av de stora stjärnorna, lerig och jävlig, och swishar förbi. Det är bara du där. Det är så jävla utspritt. Och du
då får... kan du filma i teorin då ett jävligt unikt material. Inte tror jag för att du nödvändigt säger det här vill jag liksom sälja eller lägga upp på YouTube. Utan man gör väl det för man visar för polare och så vidare. Men när LeBron slår NBA:s poängrekord, då är det så mycket kameror närvarande. Alla jävla vinklar i världen är säkerställda. Mm. Det är liksom det är de bästa kamerorna. Alltså man, det, så här, det råder inget tvivel om att andra människor eller andra kameror kommer fånga det här ögonblicket.
Ja, men, och det är det jag vill säga bara så här, för sägningen och spaningen att så här, artister tycker ju att det är så tråkigt. Lägg ner era telefoner. Det var roligare förr. Bob Dylan har ju infört att man måste lägga telefonen i något jävla liksom, fack som man då inte kan använda den under konsert, för man ska ju uppleva det här medan det sker. Jag har ju då, när jag var med om den här Bob Dylan-konserten jag fick se själv, så har jag fortfarande inte tittat på det filmade materialet, för jag vill ha det i mitt eget, så som jag minns det själv. Den filmen i mitt huvud vill jag ska finnas kvar. Så fort jag ser det här avfilmat, så är det ju det jag kommer att minnas. Så det finns ju ett värde i det. Men det har ju folk och artister framförallt och klagat på de senaste 10-15 åren kanske. Men det som är den extra dimensionen här, så som du påpekar, är ju att dels, det är en vägg av telefoner som filmar det här skottet.
Men även
hans söner. Det är ju det som är det nya i det här. Att hans två söner...
Men jag tänkte också säga, men ibland finns det också en bild, ett ögonblick som förändrar historien. Osäker på om det här kommer göra det, men det kan ju krävas just detta. Tidigare så då, när vi pratade om konserter, det börjar väl med att man bara liksom skulle sätta på kameralampan egentligen med mobil. Ja, inte ens det. Man skulle bara, jag vet inte, hur var det när det blev den första gången när man såg att liksom mobiltelefonerna lyste upp en hel arena. Det räckte väl med att man
om det var skärmen eller lampan, något då.
Ja, på något jävla sätt. Ja, men jag menar, det började ju där och sen blev det mer, nu ska vi filma det här. Och sen kanske man då ser en, inte en avmattning, men man kanske kan känna att liksom intimiteten håller på att försvinna ordentligt om man inte liksom upplever en konsert på det här sättet. Men här är ju själva så här, råvaron och själva liksom, det som är en hård valuta, det är ju att när man visar det här kan man säga, titta, jag var på plats när LeBron gjorde på hem. Jag vet inte om alla egentligen så kanske vänder kameran mot sig själv i slutet när de jublar och så vidare. Men när man såg den här, det blev ändå lite så här viralt att det krävs, vänta nu här. Det här skedde. Det här säger någonting om vår tid. Men kommer det också förändra saker och ting? Det vet jag inte. Men det var som du säger att sönerna gör det.
Ja, men så här är det. Jag har inte det minsta överraskats av att många människor filmar det där skottet. Det förstår man. Så ser det ju ut. Men att sönerna gör det, det är det som är värt att nämna med det här.
En lösning för att folk då både ska kunna göra det här, det är ju att kameran på något sätt sätts fast, alltså som en jävla pannlampa.
Ja.
Som att man får båda
man
grejerna.
Man för alltså, in novemberkåsan pannlampa-estetiken.
Exakt.
Ja. Den kan rulla på allt, men du kan fortfarande vara helt närvarande i stunden. Sen kan du gå hem. För grejen är så här, i framtiden, eller snart, kommer telefonerna ha så mycket jävla hårddisk att du kan rulla mycket mer. Ja, men förr var man tvungen. Nu måste jag radera lite filmer där för telefonen.
Men så kan du väl ha någon liten fjärrkontroll och i handen bara så du filmar när du vill.
Steve Jobs skulle inte gilla några lösa delar.
Det är loggningen som är problemet. I den bransch vi jobbar i så loggar det. Det är ett jävla tråkigt jobb som man sällan gör själv, utan det är någon annan stackare som sitter och
köttar igenom materialet.
Noterar. Här händer det något bra, här sades det något bra och så vidare. För att logga liksom 3 timmars Lakers-match.
Det är också mycket. Alltså, du har telefonen i pannan. Du har ett snabbkommando som du gör röstaktiverat bara så här. Bokmarka det och sen går du hem och så lägg bara upp det bokmarkade, så får du de highlightsen. Det är lätt att lösa. Ja, det har rätt inom 5 år.
Jo, men jag tänker också när då Tim Cook, han är väl fortfarande allt jämt vd för då Apple.
Kanske,
ja. Att han nu ska då gå upp och lansera någon slags novemberkåsig telefon och säga nu kommer den med liksom, nu ser det ut som slalombriller här i den nya iPhone. Det kommer väl inte ske, utan det kommer vara en separat, möjligtvis då liten produkt som man liksom sätter
jag
fast.
Jag tror ju inte att precis, Tim Cook går liksom på något sätt Mac Expo i San Francisco, går upp och så säger han liksom i slutet.
Tim Cook var på plats, mycket märkligt såhär, du vet, på plats under novemberkåsan, Tim Cook från Apple.
Ja, hemlig inspirationsresa. Ett halvår senare går han upp och så säger han, i slutet av
dagen, Johan Kronemann hata. Ja. Johan Kronemann skulle hata. Vad fan? Tim Cook ska inte komma och förstöra min novemberkåsa. Han får inte svara på plats.
Tim Cook, i samma ögonblick Tim Cook dyker upp på novemberkåsan, går något sönder i grunden med Sverige. Men att kul om man, om
han vet precis som Olsen visste att Landskronor har något, så skulle ju då Kronemann veta att det är någonting på gång här. Tim Cook.
Du har något Tim Cook, din jävla.
Men jag tänker att det måste, jag tror så här, folk kommer fortsätta vilja dokumentera det de är med om, men ganska snart känns det som att för att ta marknadsandelar, inte fan vet jag, för det är inte så kul att sitta och hålla upp det där jävla telefonen hela tiden. Jag var på en match med Clippers här om sistens då. Jag hade fått kanonbiljetter av min vän, ja, det är det andra laget i stan, och så hade fått kanonbiljetter av min kompis. Så att vi satt då courtside, eller rad 2. Framför oss satt
bland, nära kändisar.
Ja, men han sa, du vet, vad heter han? Floyd Mayweather, världens bästa då, boxare genom tiderna, menar vissa. Trist boxare, men jo, men han är gigantisk naturligtvis. Och sen satt också Steve
Ballmer. Lyssnarna vill ha något. Steve Ballmer är lite kul för lyssnarna, lite roligare.
Ja, men det var liksom inte, då jag vet, på LeBrons matcher, då flyger ju liksom Jay-Z in. Ja. Men det var liksom, jag såg inte alla, men Floyd Mayweather var där, och sen satt och Steve Ballmer som äger laget och är väldigt liksom, väldigt aktiv.
Microsoft förra vd. Naturligtvis. Det var väl han som...
Men otroligt. Jag sitter bredvid då, för jag sitter bredvid alla de här platserna där jag satt. Det är ju människor som har säsongskort och betalar liksom enorma pengar, och man kan då, men så kan man då på enskilda matcher så kan man ju överlåta biljetterna till någon annan. Men det här är ju människor som kanske betalar inte, fan vet jag, $100,000 för att ha de här platserna. Sitter bredvid en oerhört trevlig människa, eller en far och en son, som då kommer från Tucson, Arizona. Mm. Precis. Men de flyger då in, antar med privatjet, jag frågar inte detta, till varje match. Mm. Och så sitter de där. Och det är väldigt härligt. Och då berättade han. Han sa det, jag är ingen speciell, jag är ingen agent. Jag frågade inte vad han sysslade med. Han kanske hade gjort pengar på annat liksom. Han kanske har sålt motorcyklar, inte fan vet jag. Men han berättade att han har då haft i 20 år har han haft det här säsongskortet. Och plötsligt en dag så hör någon pressmänniska av sig från Clippers till honom och säger, vet du vad, Steve Ballmer skulle vilja ge dig en personlig tour, dig och din son, i liksom arenan och visa hur allting går till. Mm. 2 timmar ägnar då Steve Ballmer åt att visa runt, prata, käka lunch med de här människorna. Det där också ringar ju in varför man blir både populär och förmodligen även en liksom... Det är klart att Steve Ballmer inte bara gör det för att vara schysst. Nej. Han vet att den här historien kommer vandra. Mm. Men det är ändå väldigt, jag vet inte om det är amerikanskt, men det är otroligt när man förstår den här människan, så han sa, det är helt otroligt. Och när vi då sitter där så vänder Steve Ballmer upp mot den här mannen och vinkar. Mm. Och kommer ihåg honom. Jag vet.
Men det är historien på, jag vill inte, men han är ju miljardär, han flyger privatjet. Man unnar ju inte honom det här alls. Det är ju svaga med allt.
Men han kanske inte flyger privatjet, det är inte fan vet jag. Det var jag som utgick,
ja, jag vet, men tar man sig från Tucson, Arizona till LA en gång i veckan för att kolla på basket, då...
Men han kan väl vara en bra människa ändå.
Jag vet, men då har man förmåga att sätta mat på bordet. Man bryr sig inte om elprisstödet.
Ja, men det var, jo, men det spelar väl ingen roll. Det kan väl i alla fall vara otroligt att Steve Ballmer gör det här. Han gör väl andra grejer också.
Jag vet. Du förstår också var jag kommer ifrån. Kronemanhållet här är ju att den är jävligt miljardär.
Jo, men det är bra. Jag vill ha det bli mer och mer Kronemann. Men då har jag med mig Tage, min son, på matchen. Och han är, du vet, som barn är rastlösa när jag började. Och så har vi tillgång till en jävla lounge med gratis mat och så. Allt är helt otroligt. Det är där med glassmaskin och sånt där. Vad fan ska det bli av min son? Vad ska det bli av våra barn överhuvudtaget? Med dessa privilegier som ibland bara regnar över dem. Det var det! Men jag tycker om att sitta på den där platsen. Och det var väldigt snällt av min kompis. Men plötsligt så är det en av spelarna i laget, av Covington, som börjar vinka åt Tage. Och så säger, ställ dig upp. Och min son är lite så här blyg.
Det här är samma Tage som fick en klubba av Mika Zibanejad för någon månad sedan.
Ja, så är det. Det är helt otroligt. Ja. Men det här var ju inte alls planerat på något sätt. Men så började han vinka åt Tage. Och Tage är så blyg av sig. Han tycker inte om, som sin far, ännu att stå i centrum. Han snarare hatar det. Nej. Men så kastar den här killen bollen till Tage. Och Tage kastar tillbaka. Och så står, du vet, så här. Då tänkte jag det en gång. Och ja, du vet, då kan du se mig själv med min telefon. Febrigt försöker jag få, du vet, kunna fånga detta.
Ja.
Istället för att njuta av det här ögonblicket, eller njuta, men det är lite kul att en son får med om det här. Han hamnar upp på jumbotronen, det jublas i arenan, och det sker 4 gånger. Sista gången får jag liksom lyckas fånga det här kort. Men och då säger den här mannen från Tucson, did you get that on film? Och det är någonting i det som är så jävla ledsamt, att inga minnen kan bara vara på det där sättet. Nu pratar vi om, nu så här, det där skedde. Inte fan vet jag, men det var väldigt så här, när jag såg den här bilden av LeBron och allt vad det är, så det måste, istället för att säga att det inte kommer ske, om man nu sitter och är Tim Cook och alla möjliga andra människor, då måste det ganska snart lösas det där, för det är trist att sitta med kameran i handen. Man vill liksom, det kan liksom ett chip i pannan såklart. Det kommer väl komma sådana grejer, men det känns som att det måste lösas ganska snart.
Men det är väl det som är, man trodde väl när det här kortlivade Google Glass kom, som alla liksom garvade då, för det såg för töntigt ut. Jag vet inte om Steve Jobs levde då eller om det var Tim Cook, men det var ju liksom, det känns som att det var för 10 år sedan ungefär Google Glass kom, ett par glasögon som skulle typ vara lite AI och liksom typ kunna liksom ta in omvärlden.
Speciellt det var när man då bodde i USA, så var man nere i det var ju liksom deras kontor då, Googles kontor nere i Santa Monica, som är lite futuristiskt och vidare, och det är där då, det var ju där liksom de där testades. Ja. Så kunde man gå ut på krogen, så såg man liksom killar och tjejer som var på date satt med Google Glasses. Det var verkligen, det var liksom, man fick knulla om man hade Google Glasses.
Ja, man fick det och fick det nog inte, tror jag. För det var ju, de gick väl i graven för att de var för töntiga. Apple skulle aldrig, som ändå har lanserat coola produkter, framförallt förr, på Steve Jobs tid, så var ju det coolaste som fanns. De skulle ju aldrig lanserat en produkt som såg så töntig ut. Det var det som gjorde att det gick åt helvete för Google Glass.
Ja, men som heller kanske inte var, för den kanske liksom inte var färdig.
Nej, men det kan, så här, Tim Cook, han må vara på novemberkåsan och irritera Johan Kronor, man får inspiration. Men den dagen han går upp och säger "oh, and one more thing" i slutet på sin dragning, när han ska presentera nya produkter, då är det ju givetvis inte ett pannband han kommer att lansera.
Men Tim Cook då går upp i Silicon Valley nästa gång, så säger han, ja, jag ska nu lansera en produkt. Och först, vi har tänkt mycket i vår tid, det handlar om att allt ska vara liksom så cleant som möjligt. Allt ska bli mindre. Saker och ting ska knappt synas. Du vet, det är därför linserna var först ut, så att säga. Man ska inte ens behöva ha glasögon. Nej. Och där, från det ögonblicket, ska allt vara så litet och smidigt som möjligt. Vare sig det är liksom telefoner eller vad fan det nu kan vara. Men Apple har alltid gått i bräschen. Vi ska nu lansera en klumpig produkt. Ja,
nu, här kommer rekylen, säger Tim Cook.
Och vet. Ja, en klumpig produkt. Jag ska berätta. Jag ska nu visa ett kort klipp från min resa till en ö strax utanför Sverige. Ja. Där. Så det är liksom så, det är den sporten i världen som är mest förknippad med en pannlampa. Vi har väl även orientering.
Nattorientering, givetvis. Givetvis är det så att motorcyklar har ju strålkastare. Men jag tror att många sådana där, för att liksom kunna vrida på huvudet och se andra saker, så tror jag att många enduroförare
också. Ja, nej, men de har ju det. Det är ju pannlampigt, ja, som djävulen. Och sen orienteringen är pannlampigt. Men alltså, jag ska nu lansera en riktigt klumpig produkt.
Kul ändå. Med berått mod.
Och detta i samma... Ja, men direkt skulle ju då Balenciaga-företagen, alla skulle ju naturligtvis börja samarbeta med, eller inse så här, okej, nu måste vi göra liksom grejer som man kan sätta på den här lampan, den här klumpiga lampan, så att den också, du vet, den kan vara du vet, Floyd Mayweather som sitter längst fram, som är känd, Money Mayweather, eller vad fan han kallar sig. Det kan ju liksom 18 karats guld, det kommer komma i alla olika former.
Ja, i teorin, ja, men det som skulle...
Säger,
det skulle...
Nu kommer rekylen, ja. Tim Cook, det är tyst där inne. Alla tror, nu ska liksom det första chippet lanseras. Nu ska chippet in i pannan.
Det tror ni, ja, men här kommer rekylen. Nu är det back to basics, klumpiga produkter. Och det är liksom den första Apple-dragningen som möts med hånskratt från publiken. Och ett aktieras av...
Något klumpigare, det är topp, såhär. Det tar plats. Det förstör hela din outfit.
Jag kommer ihåg när Refaat El-Sayed blev året svensk 1987 eller vad det var. Han hade då ett medicinföretag som heter Fermenta. Så kom det fram då att kanske också för att han kom ju från Egypten från början. Det var väl en skepsis, hur kan han lyckas här? Ja, men det kanske han kan ändå. Och så kom det fram att han hade överdrivit sin utbildning. Han hade ingen doktorshatt från Princeton eller vad det var. Och aktien dök på grund av detta och allt gick åt helvete för honom.
Han kom väl egentligen aldrig riktigt
tillbaka. Och man kan ju verkligen spekulera om Stenbeck hade, om samma sak hade avslöjats som honom, hade samma sak hänt oss. Inte säkert, det var nog lite sådär latent racism kan. Men min farfar då, despoten James Wikesson, hade ju aktier i Fermenta och satt då varje dag den här sommaren och följde hur aktien stört dök. Alltså ner till, du vet, från kanske, inte vet jag, 150 spänn till 2 kronor. Och han tänkte, det måste komma en rekyl på det här. Och så sålde han aldrig. Sen hatade han ju Refaat El-Sayed resten av sitt liv. Men samma ras skulle ju Apple-aktien genomgå efter den här kilen.
Ja, men man hoppas givetvis att det skulle vara tvärtom, såklart. Ja, nu har vi stuckit iväg åt alla håll. Men jag gillar ju tanken på att novemberkåsan får lite plats.
Ja.
Det var länge sedan.
Länge sedan.
Man sitter och tänker, kan man göra liksom ett Let's Dance av novemberkåsan? Problemet är ju alla dessa sporter när man inte ser någonting. Nej. Av vilka de här människorna är.
Det blir som Teddy Bears. Men Mask Singer-grejen egentligen. Det är så sjukt att uppgiften, om man ska vara med Mask Singer, då ska man ju stå vecka ut och vecka in om man inte åker ut. ha en mask på sig. Alltså publiken som sitter där och tv-publiken tänker väl att de sjunger i den där masken. För sjunger gör de ju. Men det gör de givetvis. De har ju spelat in alla de här låtarna i studio innan. För man ser ju inte ansikten ändå. Så man behöver inte ens mima. För munnen syns ju inte. Det är som att ha en teddybears mask på sig. Så man dyker upp då, inspelning efter inspelning. Står med en hatt på sig. Och tar ett steg åt vänster, ett steg åt höger. Och så står man där och agerar som om man sjunger. Det är en av de hjärndödaste uppgifterna man kan ha i underhållningssverige. Det skulle bli lite samma sak med novemberkåsen. Eftersom man inte ser vem som är vem, så att säga. Du kan lika gärna ta in liksom Håkan Karla Karlqvist, så att säga, eller hans son som kanske leder.
Det är intressant, tänker jag, med Oldsberg när han höll på med det här och var, du vet, den breda lägereldsunderhållningens liksom stora dominant. Han tog väl över efter den liksom Lennart Hyland som hade gjort samma sak. På den tiden fanns det liksom inga riktiga kvinnor som egentligen tog plats på det där sättet. De har inte åtminstone som rena stjärnor. Det fanns väl en kvinna som hette Karin Flack som var skitstor och ledde Melodifestivalen och så vidare. Men det var väl...
Jag tror att du tänker på Peter Flack och Karin Falk.
Karin Falk kanske hon hette då. Är det okej att
Peter Flack dansade ju många sånger.
Jo, men det är Örebro-revyer och skit. Honom kan
Hjalmar
vi släppa. Honom kan vi släppa. Men
jävlar vad stor Hjalmar var
det. Jo, så var det. Och det var ju det med sig. Han var liksom före Stefan och Christer, möjligtvis.
Ja. Vi är denna vecka sponsrade av Dressman och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Men jag ska bara säga då, och det var ju den där tvn för övrigt som var liksom en gång per året avfilmad revy. Där satt fan inte publiken och filma av Peter Flack genom liksom för att ta det själv. Så var det. Men jag ska bara säga, men i de här, jag tänkte på den jag såg nu om det var i veckan, några jävla klipp som gjorde mig vansinnig av någon anledning. Talang är, jag vet inte, det är någonting med Talang som är så, allt är ju cyniskt till liksom bristningsgränsen såklart, eller mycket är det i vårt samhälle där man ska locka fram. Men i trailern till då Talang så är det i veckans avsnitt stora känslor. Ja, absolut.
Får jag bara säga apropå innan du kommer till detta. så såg min dotter sitter alltid och kollar bara på YouTube och så tog algoritmerna henne till plötsligt då Jon Henrik Fjällgren. Jag kommer inte ihåg detta.
Jojkare.
Den här liksom samiska jojkaren. Han slog igenom i Talang. När han var med i Talang visste ingen vem han var. Ingen hade tänkt på jojk på 40 år. Och det är någonting med hans medverkan i Talang. För jag tittade ju, jag stod liksom bredvid henne och tittade på det här då, och fann mig själv då i tårar. Det var lite rörande att Adam Alsing, programledare, då stod backstage och var liksom golvad av det här. Men det är någonting med när Jon Henrik, det händer liksom var tionde år att en svensk av olika typer av minoriteter kommer fram, uttrycker sig på sitt, så att säga, folks, inom citattecken, sätt att uttrycka sig. Det vill säga i Jon Henrik Fjällgrens då version jojk, som folk inte har koll på. Så när han står och jojkar och publiken finner sig själva bli rörd av jojk, vilket de tre minuter tidigare inte trodde de kunde bli, för de visste inte ens vad jojk var, men intuitivt förstår de, och det är därför det här ögonblicket är så starkt. De förstår, det här är en folkgrupp det har varit synd om, som vi har misskött, vi inte har tagit på allvar, och på tre minuter kan vi gottgöra det genom att höra all den här smärtan perfekt TV4 paketerad i det här programmet.
Han har väl ganska mörk energi, tror jag också, överlag.
Jo, exakt, därför blir det var som att liksom så här, det var som att det var 100 år av samisk vanskötsel.
Ja, men då jag säger så här, där fyller ju kanske då Talangen en bra funktion. Ja, han har själv sysslat med det här liksom att locka fram stora känslor och så vidare genom
år. Det är ett av de 20 årens, senaste årens bästa TV-ögonblick. Det är liksom vårt Susan Boyle-ögonblick, för det finns dessutom dimensionen av
som ändå att, inte kan mäta sig med Susan Boyle. Inget slår
Susan
Boyle.
Men så Susan Boyle, där finns det liksom inte ett helt land dåliga samvete för en minoritet som har misskött.
Det finns på ett sjukt, subtilt,
diffust sätt med Jon Henrik. Folk sitter där och vet inte att de har tänkt på att det är synd om samerna, men plötsligt de hör smärta. De hör liksom århundraden av smärta.
Men det ser man väl i Susan Boyle, ser man också den udda fågeln som aldrig har fått liksom.
Ja, men det är inte lika tydligt. Hon är ändå Svenne Banan.
Ganska tydligt. Hon är inte Svenne Banan.
Ja, jag håller med.
Men skitsamma, jag vill bara vända till det här. Ja. Men då är det stora känslor. I den här juryn så sitter väl då David Batra. Och Bianca Ingrosso, va? Tror jag.
Nej, inte numera är det Johanna Nordström, Helena Bergström och Victor Norén.
Ja, men det är liksom en solid kvartett som jag antar liksom levererar. David Batra med den då som har liksom överlevt längst.
Alla är utrensningar.
Han är bra på alla många sätt och vis, och naturligtvis har riktiga känslor, och sen är han rolig och är liksom en rutinerad räv, vilket jag antar att det behövs en sådan i den där juryn. Men då ser jag stora känslor. Och så tänker jag ändå att då, jag ser inte ens vad det här är, men det är stora känslor. Och så är det då i en trailer, så är det då Per Lernström som leder programmet med trygg hand. Det här kan han. Han är väl liksom topp tre i Sverige på det där. Eller kanske topp två. Det är väl han och Helenius. Eller det är väl ännu mer han nu än Helenius, som är de blanka golvens, du vet, bästa programledare. Eller säkraste programledare.
Så är det nog.
Men då går han runt och ställer sig bakom de här. Och han gråter redan och säger någonting, ni är de viktiga. Du kan bara se mig framför mig hur jävla irriterad jag blir när han står.
Men vänta nu, vad är det som sker? Vad är det som sker på scenen?
Ja, det vet jag inte, jag säger det är någonting. Jag skiter i det, jag såg aldrig det. Men det är någon
okej,
som
så
har...
trailern utlovar, det kommer bli stora känslor.
Ja, det är väl så det är.
Vem som är, så att säga, Jon Henrik Fjällgren-figuren, det säger vi inte, vem som är talangen. Men titta vilken effekt det här kommer att ha på juryn, och till och med på programledaren, vars jobb det är att leda programmet, inte att börja gråta.
Ja, men det som är intressant med det där är att han går runt, det gör han inte på ren uppstuds. Han kollar det snabbt med någon jävla producent, men nu jävlar går jag runt och trycker. Det ingår inte i hans arbetsuppgift att göra det här, naturligtvis egentligen.
Nej.
Men juryn, de litar in. Juryn är liksom består av människor med riktiga känslor av kött och blod. Men det här är så pass starkt att det krävs att mannen som liksom har gjort sig sitt varumärke att vara en liksom bra, riktig människa, han går runt för att liksom ännu mer förstärka ögonblicket. Ja, hade jag varit de andra så känns det lite känslan av så här, vi kan inte förmedla känslor. Nej. Vi är mycket, mycket kallare än Per Lernström.
Ja,
efter det här så skriver också Victor Norén, en av de här då, på sin Instagram att liksom, vilken grej att, du vet, att Per Lernström gjorde det här. Det var ungefär som att liksom, rita om kartan för svensk liksom underhållning. någonting. Hela världen som det var världsunik.
Ja, okay.
Det här sker och så ser jag då att Victor Norén också skriver något inlägg om det här. Kanske för att någonstans mota Olle i grind. Han vill ju liksom inte, han orkar inte tänka på att vänta. Jag och de andra i juryn, vi har inte liksom tillräckligt med kött och blod för att vara de som gör, liksom eleverar det här ögonblicket till något liksom helt otroligt. Så han skriver då, vilken fantastisk människa Per Lernström är, för att han börjar gråta när, alltså, det går liksom inte förstå. Jag fattar liksom, det är bara, det är någonting som jag säger. Jag vill både gå och dö, men jag vill också med någonstans prata om det i podden.
Ja, men det tveklöst är det väl så. Jag tänkte på det när jag såg Jon Henrik Fjällgren ögonblicket, att så här, det här förstår de ju. Och är man en ruttad tv-makare så förstår man redan på repetitionerna, redan på ansökningen, om vi bara bakljuser, backlightar Jon Henrik lite, lite rök, och så kommer man få en känsla av att han står på något fjäll och det är liksom ett folk som det har varit synd om länge, och han jojkar med starka tjänster. Det här kom, de vet ju att det kommer att bli succé. De vet ju innan vilka som kommer att flyga och inte kommer att flyga. Det visste de om Susan Boyle också. Allt det, och det är inte säkert att juryn behöver veta, men producenterna vet det, programledarna vet det också. Så att det här är ju, det törs ju ändå lova. Per Lernström vet ju innan det här sker. Jag, nu känner jag ju Per, det gör du också. Jag kan ju inte ta gift på det. Men någonting säger mig att det här är ju liksom klubbat innan. Och det behöver inte vara fel för det. Men det är klart att det här är preppat. Det här kommer att bli ett starkt ögonblick. Hur kan vi göra det här ännu starkare? Juryn är ny. Man kanske inte riktigt litar på att de kan förmedla de här tjänsterna. Per, du måste nog kliva bak och göra det här extraordinära. När du skriver om boken.
Men i den här jävla mediokra tv-världen så är det liksom, så är det där ett exempel i folksvärld på liksom en otrolig improvisation. Sånt här händer inte egentligen. Den varme programledaren liksom kastar manus och går in och gråter och alla får vara med om något historiskt. Jag såg detta. Sen kommer jag bara tänka på nu när vi spelar in podden. Det som är det där, om vi har pratat om saker som är liksom tecken i tiden då, med telefoner som filmar matcher, och herregud, att, som du säger, rekylen kommer. Jag vet inte när den här rekylen kommer liksom på Per Lernströms liksom manöver här, men jag kan ha fel. Men är det inte så, på den tiden när Oldsberg gjorde tv, när det var då Oldsberg för närvarande och skojade emellan, den var liksom helt befriad från den här typen av ögonblick, tror jag. Visst, Hyland hade ju några som potentiellt hade kunnat leverera, men istället gjorde han väl nästan narr av dem när de klev in. Det var väl liksom flotta kärlek. Jag tror inte, men Oldsberg, det var, de sökte inte de här ögonblicken på samma sätt. Det var mer rå men hjärtlig underhållning. Det var liksom rent.
Så kan det vara. Det de sa om Letterman när han slutade var att det som han tillförde framför, om man ska sammanfatta hans gärning på en mening, så var det att han gjorde liksom trumvirveln ironisk.
Ja.
Det vill säga, före Letterman, när det var en trumvirvel, då är det något otroligt som ska hända. När Letterman införde trumvirveln, då var det för att något pajigt skulle hända, som han eleverade med en trumvirvel. Och det var ju liksom, en line in the sand, liksom ett slags vägskäl. Nu tar vi ett nytt kliv med underhållning. Jag vet inte om det finns samma sätt och sak att säga om Hyland och Oldsberg och sådana där. Och det här är ju inte ett sånt exempel heller.
Nej, jag säger inte det, men det är ändå ett jävla, det är liksom, det är hård valuta mer än någonsin. Att Per Lernström gör det där är liksom, folk tycker ju att Victor Norén tycker att han är med om något historiskt när det där händer. Det är verkligen,
du sitter och
kokar. Ja, men även de andra kan jag tänka mig. Jag hoppas att David Batra sitter och är tveksam kring det här. Men framförallt så är det ett underbetyg åt juryn. För det är så tydligt ändå. Det här ögonblicket är starkt. Nej, producenten litar inte på jurymedlemmarnas känslor. Nej. Nu plockar vi fram det bästa vi har i det här sammanhanget. En hulkande Per Lernström. Ja.
Man har ändå öppnat en dörr där, för nästa gång det är något riktigt rörande, vad ska hända då? Räcker juryn då? Nej, det gör det kanske inte heller. Vem ska producenten då liksom lämna kontrollrummet?
Hoppas det finns någon liksom formatchef som sitter i London och säger, vänta nu, så där får ni inte göra. Nu bröt ni reglerna.
Liksom,
nu lägger vi ner talang. Ja, jag vet inte vad det här blev, men det är en intressant, det är en diskussion som har liksom gått åt alla möjliga håll. Men jag tycker att det viktigaste du har sagt ikväll är just, eller kväll, idag, rekylen är här. Det är det man vill se. Man vill alltid se en rekyl. Man vill vara med när rekylen kommer, när det är en klumpig produkt från Apple. Jag vet inte vad rekylen är i talang. Det skulle ju vara att någon hånskrattar åt en människa som går in och gör något jävligt.
Ja, men det är väl liksom att Simon Cowell-idealet, när det började, allt det här liksom med talang typ av tv för 25 år sedan, då gick det ju ut på att folk skulle göras ner. Det här är ju verkligen antitesen. Det har liksom
men det här har ju pågått ett tag.
Det vet jag. Jo, ja, men det här kanske är slutpunkten, slutdestinationen. Vad kan man ta det
här? Per Lernström tog den här genren i mål. Ja. Vad lurar runt hörnet?
Vägs ände för den här typen av känslor tv. Vart tar vi vägen nu? Det får vi se. Det är en spännande samtid. Ibland är det bara piss. Maila oss gärna till podcastet poddff.com. Du nämnde Tucson Arizona tidigare. Det ger oss en anledning att gå ut med några sekunder av den förnämliga Beatles-låten Get Back. Jag mår så bra av det. Vi hörs igen om en vecka. Hej!
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej Coop-medlem, vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik!